Idag är dagen, Svea.
Ja.
Är det nu du vill att jag lägger in en trumvirvel här, eller?
Ja, men precis. Det hör till detta nu på något vis. Vi har liksom byggt upp. Ja, det känns lite så känns det ju. Bygga upp förväntningarna mer liksom.
Nej, vi bara vill veta. Ingen press. Bara, vi vill bara veta. Vi vill bara veta så här. Hur mår ditt bäcken?
Ja, precis.
Det är det alla sitter och undrar nu.
Hur står det till med Sofias bäckenbotten?
Mm.
Ja, det kan man undra. Nej, men jag tänker väl så här att vi får väl ta det lite från början.
Ja.
Tänker jag väl, antar jag. Eller jag vet inte. Har du någon fråga till att börja med?
Jag har många frågor, men jag vet ingen som liksom... Mm. Nej, ta med mig istället. Så kommer det nog komma följdfrågor på vägen.
Mm.
Mm.
Okej, okay, så här. Jag har alltid varit löpare. Och det var liksom redan långt innan jag ens... att jag ens var i tanken då faktiskt skaffa barn, så har det ändå varit i mina tankar hur det ska påverka kroppen och så. Hur det ska påverka mitt liv, att jag inte kan träna på samma sätt som förut.
Mm.
Så det har liksom ändå alltid funnits där. Men också, jag har också inte liksom tänkt att det verkligen, nej, det var mer så här. Jag tänkte nog alltid att men då gör ju det att jag kanske inte kan springa så mycket eller tävla så mycket under ett år eller något när jag är gravid. Så gick liksom mina tankar innan.
Mm.
Så jag ville planera det lite väl så där när det skulle passa i livet.
Men,
på något vis.
Men vänta lite där. Tänkte du bara utifrån att du ville passa in det med utifrån din känsla av att springa eller utifrån din karriär som du hade då?
Nej, eller karriär. Alltså, löparkarriär menar du? Jag var aldrig på någon så jättehög nivå, men det var ändå en stor del av mitt liv. Jag tävlade ändå upp till fram tills att jag blev gravid. Och det allra största liksom, för mig blev det där. Jag hade alltid velat springa lite längre distanser.
Mm.
Jag har alltid kört mer medeldistans och sådär. Jag har alltid velat köra halvmara eller maraton. Men min tanke var väl så här att jag vill inte utsätta min kropp för så mycket distansträning för tidigt i livet. Liksom.
Mm.
Jag tänkte, ja men då gör jag det senare i livet. Jag skaffar barn först och gör det senare i livet.
Mm.
Det blir bra, typ den tanken. Sen kom det sig för sig så att jag har alltid sprungit tillsammans med min pappa. Vi har liksom alltid varit löpar. Jag brukar kalla honom för min löpar självstrände, typ.
Pappa.
Vi har alltid sprungit tillsammans. Det var en grej, liksom.
Mm.
Och det blev att jag tränade inför och gjorde en halvmara innan barn.
Mm.
Som jag gjorde tillsammans med pappa, vilket var liksom helt fantastiskt och så himla underbart att vi liksom gjorde det ihop. Och ganska snart efter det blev jag gravid, för då var det lite grann min segre. Okej, då kör jag en halvmara. Sen kan vi skaffa barn. Och sen kan jag fortsätta köra halvmaror sen, för jag älskade träningen och kände att det passade mig. Liksom. Så jag kände att det här vill jag fortsätta med efteråt.
Mm.
Så det var liksom det här är mitt spår. Liksom. Nu blir jag gravid, skaffa barn, gör det. Jag var lite så här halvnaiv på något vis. Antar jag. Eller kände eller. Sig, insåg jag sen. Ja men precis, eller. Vad vet man liksom. Och ja, alltså jag var ju... Det här är ju okej. Okay. Mitt äldsta barn är ju 7,5 nu. Så det här är ju ganska många år sedan nu liksom. Jag tränade ju liksom under graviditet och så. Jag var inte direkt rädd för det. Men däremot sprang jag inte så jättemycket heller. För att det kändes inte helt rätt heller. Jag joggade på lite första halvan, men inte särskilt mycket. Jag slutade ganska snart och körde med liksom enklare träning efter det. Och sen började närma sig förlossning. Inför den var jag jättenervös för ett helt annan sak. Eller helt annan, var det kanske inte, men ett helt annat problem. Mm. Jag hade en skada i svanskotan sedan många, många år redan. Mm. Typ, ja, 10 år ungefär redan. Som gjorde att jag alltså, kunde ha jobbigt att sitta under längre tider och sådär. Så jag var lite nervös för hur det skulle påverka. Alltså att gå igenom en vaginal förlossning och hur det skulle påverka svanskotan. Den är precis där liksom.
Men var just det någonting du pratade om också med personal och så, eller? Inför? För du födde i London, Sofia.
Just det, precis. Jag gick redan innan hos en kvinno... Vad heter det? Fysioterapeut inom kvinnohälsa.
Mm.
Gick jag redan hos innan jag blev gravid. För hon hjälpte mig med problem jag hade när jag sprang med ansträngningsinkontinens. Som också är ett problem för många. Och det här var ju långt innan barn liksom, som jag led av. Liksom. Så hon hjälpte mig väldigt mycket med knipövningar och sånt där. Bäckenbottenträning. Vilket jag alltså, så glad över att jag liksom fick hjälp med det redan långt innan liksom barn och så också.
Mm.
Så jag gick hos henne regelbundet. Så jag gick hos henne när jag blev gravid. Så, och då började vi prata lite mer inför vad som kommer nu. Liksom. Och då började jag uttrycka det här med svanskotan och så för henne. Så hon hjälpte mig lite grann inför förlossningen. Vi pratade mycket om liksom, ja, men, liksom vad som är bättre och sämre med liksom, positioner och så här. Och det jag insåg var att det allra sista jag ville göra var att hamna på rygg. Liksom, ligga på rygg. Så jag ville vara aktiv, allt det där. Liksom.
Mm.
Så jag tränade mig både liksom mentalt och liksom lite övningar och så här för att liksom rörlighet och liksom att kroppen skulle vara redo med helt, nästan fullt fokus på det här med svanskotan. Det var liksom, alltså jag, det var inget annat att vara orolig för just då. Liksom.
Nej.
Men det hade jag väldigt mycket i huvudet. Liksom. Och sen min själva förlossningen, det skulle vi kunna göra en helt egen podd utav. Nej,
bra spel, bra. Du bygger upp det här var... nu. Det här, bra.
Ja, nej, jag menar, vi behöver inte gå in på detaljerna i själva den resan.
Men det... en fråga bara. Den här fysioterapeuten som du träffade då, var hon typ en doula också som var med under förlossningen? Eller var det bara inför du träffade henne?
Det var inför.
Ja.
Hon jobbade på sjukhuset som jag skulle föda på. Hon skulle komma att spela en roll ganska snart efter förlossningen igen. Men fram till så var hon bara liksom, hjälpte mig liksom att förbereda och mer hur jag skulle kunna tänka och sådär.
Mm.
Jag hade en väldigt komplicerad förlossning.
Mm.
Väldigt utdragen. Och det allra mesta som man skulle kunna tänka sig kan gå fel gick fel i princip. Så det blev väldigt, väldigt långt. Jag behöver inte gå in på detaljer för det är liksom inte relevant. Men mot slutet så fick jag ryggmärgsbedövning. Vilket jag från början inte hade tänkt.
Mm.
Men jag fick det. Så att det kom liksom till det, jag var slut och det var mycket som behövdes. Liksom så det kom till det. Och jag var okej med det i det läget. Liksom. Det var där vi hamnade då. Liksom.
Mm.
Problemet med det blev ju att jag skulle inte rea på rygg.
Nej.
När jag föder. Så då, det var det enda problemet. Då jag var så här, men jag, okej, jag kanske behöver det. Jag fattar att jag behöver liksom vila eller liksom få lite hjälp och sådär. Men jag vill inte ligga på rygg.
Hur bemöttes du liksom i det skedet då när du sa så? Alltså...
Jo, men jag bemöttes väldigt bra. Jag var väldigt nöjd med allt egentligen när man tänker på hur allt var. Så var jag nöjd. Det fanns en, förutom barnmorska så fanns det med en student, barnmorskestudent.
Mm.
Vilket liksom blev ett extra hjälpande händer liksom i rummet. Så hon var jätte så här, men då ska jag hjälpa dig. Vi satsar på att liksom lägga oss på sidan och jag håller upp ditt ben och vi typ övade innan liksom det var dags och sådär.
Ja.
Så vi hade en plan. Men sen när det väl var dags och vi testade det här på sidan, sen gick allt fel ändå och så slutade det med såklart ännu mer blev fel och det behövde komma in läkare och få ut och till slut föddes mitt barn med inte med sugklocka,
tång.
Testade med sugklocka men funkade inte så han föddes med tång.
Ja.
Precis. Och sen Så då låg jag ju på rygg.
Du var på rygg då?
Liksom. Då precis, då var jag på rygg.
Mm.
Då fanns det ju liksom inget annat när det blev lite så här bråttom liksom.
Nej.
Och sen fick även jag en jättestor blödning efteråt. Så jag hamnade på den där ryggen med den här bedövningen under en ännu längre tid.
Okej.
Och i det här läget var det så här, det var ju, alltså jag hade ju ingen tanke på någonting då. Det var ju bara så underbart att barnet var ute. Jag fattade ju inte ens att jag till och med var i nästan ett livshotande tillstånd. Nu födde jag ju ett land där de löser det. Och då, ja, det gick ju jättebra liksom. Ja. Men jag fattade ju inte ens att det var allvarligt i det här läget. Och jag var ju så här, barnet är ute, åh vad skön, nu är det över typ den.
Mm.
Men den här effekten av den här bedövningen som jag hade fått, den satt i väldigt, väldigt länge. Så jag, trots att det nu liksom var över, förlossningen var över, så jag kunde inte röra mig än. Jag kände, hade ingen som helst känsel.
Alltså,
halva kroppen liksom.
Den känslan som vi är, hur beskriver man den?
Ja, nej men det var just då var det väldigt bara konstigt. Jag visste inte, jag var ju helt slut efter de här dagarna som den här förlossningen hade pågått. Jag var ju helt slut och fattade inte så mycket och hade förlorat blod, men du vet. Så jag låg ju bara där, så först så fattade jag ju knappt liksom, innan jag var så här, men jag känner ju fortfarande inte, alltså jag kände ingenting i
nedre delen av kroppen
liksom. Ingenting. Ja. Mm. så jag låg kvar där på rygg. Jag låg kvar där på rygg och timmarna gick. Alltså i efterhand inser jag ju liksom att det var ju inte själva skedet när bebisen kom ut som var problemet. Problemet Nej. Var att jag blev liggandes på rygg på den där svanskotan.
Men då var det inte så här shit, jag ligger på rygg för att du kopplade inte i och med att du inte kände smärtan på grund av bedövningen.
Nej.
Annars så hade Precis. Du blivit påkommen om att jävlar, ligger ju min svanskota nu. Förlåt att jag svor.
Ja.
Men bedövningen gjorde att du inte hade tanke på det.
Mm.
Ja, precis. Okay.
Jag tänkte inte på det. Plus att alltså, hela allt, men det var ju så, jag hade ju precis fått en bebis, så att säga.
Ja.
Helt plötsligt hade jag ju glömt av det överhuvudtaget nästan, du vet. Det var så mycket annat då liksom. Tills bedövningen började gå ur. Då hade ju jag ändå gått igenom en förlossning som var ganska, alltså vid något tillfälle liksom, eller vid en viss tidpunkt under förlossningen var det liksom smärtan, något som jag liksom aldrig så. Men den smärtan när bedövningen gick ur och jag insåg hur ont jag hade i svanskotan. Det var så sjukt. Det var liksom så sjukt. Och så jag minns jag bara, du vet, när jag kände hur det började gå ur och jag bara typ vände mig till Ed, jag bara, svanskotan. Och liksom då visste vi inte så mycket, men då fick jag lite hjälp och jag kunde knappt röra mig fort. Liksom, jag hade ingen kraft liksom i mig, så jag fick typ hjälp att lägga mig på sidan stundvis och så här. Men den här första tiden så handlade det ju om svanskotan till 100% liksom.
Mm.
Det var en sån stor grej, det påverkade mig så mycket. Första gången jag skulle gå ur sängen. Då har jag blivit liggande så här. Det här är ju 24 timmar efter förlossningen. Jag låg fortfarande i sängen liksom. Hade börjat och blivit typ rullad till sidan. Men jag skulle försöka ta mig upp och prova att ta några steg typ ifrån sängen. Alltså, det var så sjukt. Jag kunde liksom inte gå på grund av smärtan. Jag kunde inte gå. Jag stod liksom och typ hängde mig över den här sjukhussängen som en, alltså helt, och jag var så chockad över hur ont jag kunde ha, hur liksom påverkad min kropp var redan, men liksom då. Och som sagt, då handlade det ju bara om svanskotan och att jag tog ont liksom.
Nej,
det var bara att jag hade så fruktansvärt ont. Hur är det möjligt att jag är här? Att det är så här det är att få barn?
Mm.
Den liksom. Mm. Är det så här det är? Jag hänger på sjukhussängen och typ bara gråter liksom. För att jag bara är i så mycket smärta. Och så tittar jag på den här bebisen, mitt barn liksom, som jag... Ja, men allt liksom, fattar vad som har hänt. Jag har precis blivit mamma, men jag kan inte röra mig. Så hur ska jag ens hantera det här liksom?
Ja.
Och jag har inte ens kommit till det här liksom, jag skulle prata om. För grejen var så här att i och med den här svanskotan och hur det blev med det, så det tog jättelång tid att liksom komma i ordning med det. Alltså jättelång tid. Jag fick börja träffa den här fysioterapeuten igen.
Ja, men jag har bara en fundering. Jag undrar om du också har tänkt den här tanken. Men jag tänker som att du inför hela den här förlossningen nu var så här, jag vill inte ligga på rygg, jag vill inte ligga på rygg. Alltså det lät nästan som ett mantra liksom, att glöm inte det. Varför kom in, eller var, personalen sen efteråt, var det liksom att de tänkte att nu är barnet ute och att, eller, alltså varför glömde de bort dig i det? Jag förstår ju att du inte har tankarna på det liksom i och med bedövningen som du säger, men varför var det ingen annan som var mån om att du skulle byta position om du nu inte kunde ligga på rygg?
Ja, det är en jättebra fråga och så värd liksom tanke att man skulle önska liksom att det fanns med mer. Men jag tror att det är som du säger, jag tror att barnet är ute. Och att min hälsa, alltså som sagt, det fanns ju, i och med den här blödningen jag fick så blev det ju en stor grej med det liksom.
Ja.
Så jag tror att ifrån deras ögon så handlade ju den här förlossningen bara om det liksom. Sen. Ja. Och jag tror att det är så mycket olika liksom personal involverade i hela processen liksom. Jag hann ju liksom träffa flera olika uppsättningar av barnmorskor under vägen. Och vissa var ju som sagt i början liksom på de som tog hand om mig tidigare skede. De var kanske jättemåna om det i den delen av processen liksom. Och sen, men sen när det kom på slutet, som sagt, den här studenten, hon var ju med in i det sista i att liksom, nu kör vi liksom här i det sista
men det känns ju också som att...
liksom. Men sen blev det allvar på ett helt annat sätt och då var det bara det som gällde. Det var ingen som tittade i mitt förlossningsbrev då vad det var jag verkligen hade bett om. Nej. Utan då handlade det ju bara om, nu måste vi se till att barn och moder kommer igenom det här levande liksom.
Ja, och absolut, men det känns bara att det blir så mycket som hänger på mammans kommunikation. Alltså jag tänker, till en början så är du helt med och är mån om att jag får inte hamna på rygg. Alltså det är ju din, det är såklart att få ett barnet i ett bra skick liksom, att det ska gå bra. Men så är det också att du vill inte hamna på rygg. Sen ju mer bedövning du får så kanske, och ju mer in i den här processen, så förstår jag att man inte lika mycket med på det sättet och kan tala för sin egen sak. Så då försvinner ju du mer och mer, plus att som du säger, jag kände ju inte svanskotan på det sättet sen heller, så att det var ju inte någonting som påminner mig om att just det. Men det är också läskigt att ju mer du försvinner in i processen så är det ingen som längre kommer ihåg det du har kämpat så för i början. Det borde ju stå på din sängram, hon ska inte ligga på rygg. Alltså, nej men det borde ju vara, varför tappas det? Jag blir jätteledsen.
Ja, nej men absolut.
Men skitsamma, ja, absolut.
Jag tror det. Nej, men det är en intressant poäng, och jag tror att som du nämnde i början med så här, doula, där kommer ju en sån person in så fantastiskt liksom, för de som har möjlighet liksom att ha en sån, alltså det har aldrig varit något som jag slagit med att jag skulle ha liksom, för mig var inte något jag tänkte att jag behövde, men man kan ju tänka sig att just för såna här saker det är så lätt att glömma sig liksom.
Ja, men sagt, i det som du beskriver nu så känns det som att man har ju tappat bort mamman eller modern i hela det här och den resan, men det kanske man inte har gjort, alltså det är omständigheter också, det är lätt att vara efterklok så, men det känns bara, ja, jag blir rädd för en framtida förlossning om det skulle vara så. Jag skulle ha med mig, jag vet inte hur många doler in som skulle ha olika perspektiv här nu. Nej, men usch, så
vidare. Oj, vad analyserat den här situationen skulle bli. Ja, men bättre förmodligen. Och det är ju så, alltså, som sagt, det är omständigheter och då är det lätt att tappa. Och som sagt, jag var aldrig direkt missnöjd med någonting, hur jag kände mig behandlad heller. Liksom. Som sagt, det är klart att man kan vara efterklok och säga, vad hände med det som jag egentligen hade önskat och sådär. Men generellt med liksom alla de här olika alla olika individer som tog hand om mig på olika sätt under den här processen. Jag var liksom under hela den här resan, där var jag nöjd. Liksom. Jag kände mig väl omhändertagen. Det gjorde jag. Liksom. Mm. Jag kände mig trygg. Men som sagt, då hade jag ju... Jag var ju liksom med mer. Fram tills att det faktiskt blev kritiskt. Liksom.
Ja, men sen skulle man ju också vilja höra din mans perspektiv på hela det här. Alltså, det är också en resa i sig att se dig gå igenom allt det här. Nej, fy.
Det är verkligen en resa i sig. Och jag tror att jag... Alltså väldigt lyckligt lottad som hade, alltså jag hade ju honom med varenda millisekund av alla de här timmarna som vi var där. Och han verkligen stöttade, alltså på, han, som sagt, han visste ju precis mina funderingar och mina tankar och sådär. Men det var ju precis, han hamnade ju precis i samma situation när det väl blev kritiskt. Först och främst blev det kritiskt för bebisen. Och då skulle barnet ut liksom. Så då var det ju så här, bara fokus på det. Och samma där liksom, min man blev ju, står där vid sidan av liksom.
Mm.
Vill se till att barnet kommer ut. Barnet kommer ut, han står med barnet. Sen får han kunskap om vad som hände med mig. Jag fattar inte. Nej. Jag fattar inte att jag höll på att förblöda typ. I det här läget, jag visste ingenting. Men det gjorde ju min man. Han fattade ju, han såg ju.
Mm.
Han såg med sina egna ögon hur... Ja, liksom, ursäkta detaljer liksom, med hur mycket jag blödde. Liksom. Mm. Så det är klart, han blev ju livrädd när det väl var över. Ja, då var det som sagt, då var jobbet klart. Och jag blivit fixad. Liksom. Alltså, vi överlevde.
Ja, precis.
Så är det ju. Med kunskap och erfarenhet så blir det ju skillnad. Det här blir ju längre fram kanske, men liksom jag med mitt andra barn sen såg ju saker och ting väldigt annorlunda ut i hur jag liksom stod upp för mig själv på ett helt annat sätt och såg till.
Och jag vill också höra hur du tänkte liksom inför hela andra gången med den här resan i bagaget liksom, och ändå gör det igen. Alltså det säger ju någonting. Precis. Om din mentala styrka för det första.
Ja, men en mammas styrka tror jag. Det är det som är så konstigt, och jag tror att många med mig kan hålla med om att man går igenom en så stor grej, och i många fall är det ju liksom, alltså i de allra flesta fall är det sjukt jobbigt, smärtsamt, varken man får liksom att det blir problem eller inte på vägen liksom, så är det ändå en så stor grej liksom att gå igenom både en graviditet och sen förlossning liksom, hur den är. Men att man liksom sen, hur många säkert kan tänka precis där i början, det här kommer jag aldrig göra igen. En viss tid efteråt så gör man det, eller så är man ändå up for it liksom.
Nej, men alltså ändå, Sofia, jag förstår hur du menar nu, men det var ju inte så att ditt krav, eller högsta krav på nästa gång du skulle göra det här var jag ska ha kejsarsnitt.
Nej,
det kanske hade varit ett sätt att inte behöva gå igenom hela den här proceduren igen och att faktiskt pressa ut ett barn. Men det tänkte du ju inte. Det kändes som att du med var kanske en ny revansch.
Ja. Ja.
Nu förstår ni att hon har en mental styrka. Den här. Eller att det är något som inte står rätt till, jag vet inte. Men,
ja, precis. Ja, men precis.
Nej, men alltså förstår jag menar, Svea, det är inte...
Absolut. Sen fanns det på kartan då också. Det kommer längre fram i min story.
Men alltså det är så många cliffhangers här nu.
Va? Jag vet, det är så många cliffhangers.
Alltså jag är så jäkla imponerad av dig. Du fattar inte. Eller jag fattar inte att du bara tänker så här.
Nej.
Men alltså vi har inte ens pratat om hela den här tiden nu, Svea. Vi har precis lämnat sjukhuset, nej, eller? Är vi kvar
precis,
på sjukhuset?
Ja, precis.
Vart är vi?
Precis. Ja, men jag var ju där så himla länge. I procent har vi hunnit ganska långt liksom.
Nej, men det här är inte kul.
Nej då. Ja, nej, precis. Jag bara, nu ska vi prata om min bäckenbotten. Och jag har bara pratat om förlossningen och svanskotan. Och den har egentligen inget att göra med min bäckenbotten. Jag vet inte, jag känner det ganska tydligt att det kommer nog bli mer än ett avsnitt av det här.
Det är inte nu du ska börja bygga upp för en del två. Alltså jag bara känner att det hänger i luften här.
Jo, absolut. Jag kommer. Okay. Här kommer den. Den första tiden var ju alltså allt fokus på, förutom att sin egna historia också, bli mamma och bara, aha, vad är det här? Nu ska jag helt plötsligt hålla ett barn vid liv.
Mm.
Jag hade jättejobbigt och liksom sitta, stå och gå. Så jag låg ner på soffan där hemma. Om jag inte låg, det var verkligen så, de första veckorna så låg jag ner i sängen eller i soffan och typ amma. Som, alltså, så på ett sätt är det liksom en ganska tacksam tid att ta det så himla lugnt också. Liksom. Men jag gjorde det verkligen också för att jag kunde liksom inte. Jag hade så ont liksom.
Mm.
Jag låg på sidan. Vi bodde högst upp också. Vi hade trappor så det var liksom ett projekt att ta sig ut överhuvudtaget. Så jag var inte ute mycket. Det var liksom minimala utflykter utanför lägenheten liksom. Helst inte själv. För då skulle jag liksom både lyfta ner bebisen ner från de här trapporna liksom, när jag var liksom i så, jag var liksom så både svag och i smärta liksom. Så det blev ju inte mycket sånt. Så det här säger jag för att det gjorde ju också att jag inte direkt fick möjlighet att reflektera hur det stod till i bäckenbotten, för att jag var liksom inte, jag rörde mig inte så mycket överhuvudtaget, och det var ju först då, så det var när jag liksom efter några veckor successivt gjorde några liksom tafatta promenader på liksom 100 meter och tillbaks på kvällen typ så här, när hade kommit hem och tog över liksom, så gick jag typ ut och haltade runt liksom, jag fortfarande jätte dåligt skick, men jag väl gjorde lite längre sådana små promenader, så ja, det var runt 5 veckor efter som jag verkligen bara kände så här att det, jag hade känt att det inte stod helt, liksom att det kändes ju inte som vanligt nere i liksom underlivet. Det gjorde det ju inte. Jag hade gjort det i en förlossning. Det var inte så konstigt. Så förutom svanskott, det är klart att jag kände att det inte var så likt. Det kändes så här tyngdkänslan som är. Men det var väl mer det där. Så känns det säkert till en början liksom. Men det var väl det där under en, någon, ja, det var, jag minns exakt liksom den gången som det verkligen slog mig att, ska det kännas så här 5 veckor efter? Så mycket fortfarande. Jag kände ju någonting liksom buktade ut. Och då var det liksom jag själv. Jag kan fatta att har man ingen som helst koll så kan det nästan vara lite så här skrämmande känsla. Eller insikt. Men nu hade jag ändå, jag hade ändå kommit, hört och liksom hört lite grann om framfall. Finns i min släkt. Så jag liksom, inte för att jag hade någon som helst kunskap egentligen, men det var ändå så här, jag visste att det fanns åtminstone. Det var den nivån. Inget mer.
Men det där är också intressant, för hur många pratar om det här efteråt? Alltså man pratar om graviditet och absolut om förlossning och sånt. Men sen, allt sen då?
Nej, precis. Man gör ju inte det liksom.
Nej.
Så jag, och då tänkte jag, är det här, kan det här vara liksom, jag fick den, började liksom tänka, är det där jag har fått framfall? Så och nu igen, lite så här tur, jag hade redan ett första möte inbokat hos den här fysioterapeuten som hjälpte med svanskotan. Hon hade stött på mig i korridoren på sjukhuset ett par dagar efter förlossningen.
Mm.
Så hon hade kommit in och pratat med mig, för hon såg hur illa jag gick då. Och sen hade hon gått och läst igenom mina anteckningarna om min förlossning. Och sen kom hon och knackade på i vårt lilla rum som vi var i då. Och så nu är jag tillbaka på sjukhuset. Och då var det hon som bara, jag såg att du inte har haft det helt lätt, du. Och så sa hon, vi bokar in dig. Så hon typ gjorde det där och då så här, boka in mig 6 veckor senare. Hon sa, om 6 veckor kommer du till mig så börjar vi lite rehab för svanskotan.
Bra människa.
Alltså hur... Ja, jättebra människa. Och alltså, vad säger, vem vet att det finns rehab att få för svanskotan? Nej. Liksom?
Och också att hon är öppen bara, med att jag mig. Såg, det har inte varit helt lätt det här, du. Du och jag ska ses. Att man liksom tar tag i det. För det är väl inte så himla lätt att säga vem ska jag kontakta nu? Jag tror att det är någonting som inte står rätt. Alltså vad gör man?
Precis.
Och att det här är någon som tar ansvar och hjälper dig. Gud vad skönt. Mm.
Men det här är ju så, hon är ju liksom i den, liksom, det här är ju hennes område, kvinnohälsa, och såklart brinner liksom för det. Och, ja. Så det, jag har ju bara, jag hade ju väldigt tur som liksom redan var, hade med henne att göra liksom. Så det blev ju liksom det här, jag var ju hos henne av olika anledningar liksom, eller sådär. Men det blev ju att allting hängde ihop till slut. Så jag hade ju henne inbokad då en vecka senare. Det här var 5 veckor efter som jag upptäckte att jag kanske har fått framfall. Och så hade jag hennes tid bokad ganska snart.
Mm.
Så när jag kom till henne så sa jag det direkt liksom. Jag berättade ju hur det stod till med svanskotan då. Det var därför jag var där. Men så sa jag till henne att, sen vet jag inte, men jag har någon slags misstanke här om att jag kanske har fått framfall också. Och så undersökte hon mig och kunde konstatera att så var fallet.
Mm.
Det var ju då jag insåg att det är ju framfallet som kommer påverka mig långsiktigt. Rejält.